Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi har redan hört predikotexten som är hämtad från Johannes evangeliets 20 kapitel. Berättelsen om hur Jesus kommer till sina lärjungar när de är samlade bakom lyckta dörrar. Och hur han kommer på nytt 8 dagar senare. Och det är precis idag det, 8 dagar efter påsk. Temat för den här söndagen, första söndagen efter påsk, är uppståndelsens vittnen. Jag vill dela in, eller egentligen den här texten är automatiskt indelad i 2 delar. Den första delen handlar om hur Jesus kommer till sina lärjungar och utrustar dem för att de ska kunna vara vittnen. Och den andra delen handlar om tvivel och tro. I den första delen av texten möter vi lärjungarna på påskdagens kväll när de har låst in sig av fruktan för judarna. Man brukar tänka att de samlade i samma rum där de firar påskmåltiden tillsammans med Jesus. Det vet vi inte precis. Men det heter i alla fall i Apostlagärningarnas 1 kapitel att de var samlade i den sal i övre våningen där de brukar samlas. Och då tänker man sig att det här var då samma ställe. Nu kommer Jesus in dit fastän dörrarna är stängda. Han har nu efter uppståndelsen en kropp som är annorlunda än när han levde med dem före sin död. För då gick han tillsammans med dem precis på samma, med samma fysiska villkor som de gjorde. Men nu är han förhärligad. Nu tilltalar han dem med en fridshälsning. Den här hälsningen är översatt på svenska: frid vare med er. Egentligen så är det en hälsning som skulle kunna översättas direkt: frid åt er. Han serverar friden. Han ger den friden. Det är inte en önskan att din omgång ska få frid, utan han ger den friden. Frid åt er. Varför kan han ge den frid? Jo, friden har han nu kommit med i verkligt fullt mått när han har tagit bort syndarna. När han har uppstått som ett bevis på att syndarna är borttagna. Hela världens syndar är borttagna. Och han har uppstått som ett kvitto på att de är borttagna. Den här friden har han nu vunnit åt alla människor, hur det än är ofrid i världen. Hur än lärjungarna känner sig betryckta och oroliga, så finns friden där som ett objektivt faktum. Det är ju på samma sätt som när Paulus i Romarbrevets 5 kapitel säger: då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Den grundar sig på någonting annat än på vad vi känner. Det är inte frågan om vår upplevelse av friden, utan det är en objektiv grund som finns för att vi ska ha frid. Jesus sår som han visar dem, det är också ett bevis för att det är samma Jesus som lades i graven, som nu står inför sina häpna lärjungar. Det är inte frågan om någon andevarelse. Det är inte ett spöke. Han säger ju också tydligt i Lukas evangeliets 24 kapitel åt sina lärjungar som tror att de ser ett spöke. Så säger han: jag är inte ett spöke som ni kanske tror att jag är. Ta på mig, känn på mig, se att det är jag. Han är exakt samma fysiska gestalt med såren i händerna och i sidan som han var när han lades i graven. Även om han nu är förhärligad. Den skillnaden, den förstår vi inte oss på. Men han, det är han. Och nu inbjuder han också Thomas att räcka sina sår i hans sida och i hans händer. Vi ser också en annan frukt av tron än friden hos lärjungarna. Det står att de blev glada när de såg Herren. Och så säger ju också Paulus i Romarbrevet: Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. På samma sätt som lärjungarna får också vi jubla och vara glada. Vi har samma frälsare. Och han kommer till oss i sitt ord och i sina sakrament. Han kommer inte fysiskt så som han kom till sina lärjungar då, där i övre salen. Den möjligheten har inte vi längre. Men vi har möjligheten att få ta emot honom, hans kropp och blod, i nattvarden. Då kommer han också till oss fysiskt. Och nu är det så att den här glädjen inte ska stanna där i övre salen. Den ska spridas ut. Den ska ut i världen. Jesus sänder sina lärjungar. Han andas på dem och så ger han dem den helige ande. Det här är ju intressant mot bakgrunden av att det är först några veckor senare som den helige ande kommer riktigt synligt och påtagligt. Som tungor av eld och som kommer att ge lärjungarna den kraft som de verkligen behöver för att gå ut i livet. De är inte riktigt mogna än. De behöver ännu en tid för att vistas tillsammans med Jesus. Och han besökte dem. Han var med dem då och då. Han lärde dem. Han undervisade dem. Han styrkte dem. Men anden fanns med här. Han andades på dem. Han gav dem den helige ande. För utan den helige ande så kan vi inte tro. Och vi vet ju hur det var med lärjungarna. Förskräckta. De kom inte ihåg ens att Jesus hade sagt att han ska uppstå. Och de blev ju förvånade och kunde inte begripa när man hörde budet om att Jesus hade uppstått. De kunde inte tro. Den helige ande måste finnas med för att en människa ska tro. Både för hans lärjungar och för oss. Nu utrustar Jesus sina lärjungar för ett särskilt uppdrag. De ska ut och predika evangeliet. Men de kommer att möta motstånd. Och det är inför det här som han ännu behöver rusta dem. Han hade kallat 12 lärjungar som han kallade apostlar. Apostel betyder egentligen sändebud. Det är någonting som vi kan jämföra med en ambassadör som representerar sitt land, som för fram sin regeringsbudskap i det folk där han är satt som ambassadör. Jesus hade redan tidigare gett dem ett sådant uppdrag. I Lukas 10 berättas om när Jesus sände sina lärjungar och säger så här till dem. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Och den som förkastar er, förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Det här uppdraget som apostlarna får för att föra vidare. Det är Jesu Kristi uppdrag. Paulus var inte med i den här skaran av de första 12 apostlarna. Han kallas sen av Jesus på ett speciellt sätt på vägen till Damaskus. Och han får också det här uppdraget direkt av Jesus, att vara Jesu apostel. Därför brukar vi också räkna Paulus till apostlarnas skara och kalla honom apostel. Då han reser runt och grundar församlingar, då ser han till att församlingarna får äldste. Och det som på grekiska kallas med ordet presbyteros, och därifrån har vi vårt ord präst. Och sen också föreståndare, som på grekiska är episkopos, och därifrån vi har ordet biskop. Det här kallas för att få samma fullmakt, nämligen att tala Guds ord i hans namn. Och det är det ämbete som vi kallar evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete. Paulus nämner det till exempel i Efesierbrevet 4 som evangelister, herdar och lärare. Förutom de speciella kallelser som han riktade till apostlar och profeter. Det här är ett särskilt ämbete, en kallelse. Jag ska lite återvända till det. Men vi ska inte glömma att alla kristna har kallats att vara vittnen i sin närmiljö. För sin familj, för sina vänner och sina grannar. Alla har inte kallats att inneha ämbetet på församlingens uppdrag. Men alla är vi kallade att sprida evangeliet. i världen. Det var ju så egentligen också som evangeliet började spridas ut från Jerusalem. Det omtalas i Apostlagärningarna 8 hur det blev en stor, svår förföljelse i Jerusalem. Och så spreds lärjungarna ut över Judén och sen också till Samarien och Galileen. Och när Jesu lärjungar, dessa kristna, det var ju 3000 redan på den första pingstdagen. Och det hade blivit betydligt flera. Alla de här, de spriddes ut runt landet. Och vart de än kom så predikade de. Det vill säga, de berättade för sina medmänniskor. Om sin tro, om vägen, om Jesus. Det var det budskapet som Jesus hade sänt sina lärjungar att förvalta. Det var helt enkelt så att de som spriddes ut i världen, de kunde inte hålla tyst. Så sa ju också Petrus och Johannes när de förmanades eller förbjöds att säga någonting om Jesus. Så sa de, vi kan inte hålla tyst om det vi har sett och hört. Det är en omöjlighet. Och det här är också orsaken till varför kristendomen spreds ut i världen. De kristna kunde inte hålla tyst. De var vittnen vart de än kom. Sen finns det också då något särskilt, alldeles särskilt sagt om det här vittnesbördet. Jesus nämner vad som är centrum. Nämligen, om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Vi brukar kalla det här för nycklarnas ämbete, eller nyckelmakten, eller löse- och bindenyckeln. Det här ämbetet är på ett speciellt sätt anförtrott åt kallade tjänare. Men fullmakten grundas inte på någon särskild förmåga, utan fullmakten, den har getts åt alla kristna. Som Petrus också säger i sitt första brev. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Den kristna kyrkan jämförs här med Guds utvalda folk i Gamla testamentet. Israels folk som inför Sinai fick höra motsvarande beskrivning. Ni är ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk. I Nya testamentet berättas 2 gånger till om hur Jesus gav det här den här fullmakten, nycklarnas ämbete. En gång i samband med Petrus bekännelse i Matteus 16. Då Jesus säger till Petrus, så säger jag dig att du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Utifrån det här så har den romersk-katolska kyrkan sagt att Petrus eller hans efterträdare, som man då menar är påven i Rom, har fått de här nycklarna på ett särskilt sätt. Mer än någon annan. Vi ska inte gå in på den här texten desto mer, men vi ska bara konstatera att det är ju inte så att det var Petrus som person, som människa, var stöttepelaren, grundpelaren i församlingen. Det ska ha varit ömkligt när han sen förnekade Jesus. Utan det var hans bekännelse. Det var det ord som Gud hade uppenbarat för honom. Det var den bekännelsen som är grundpelaren. Den andra gången som det här omtalas, det är i Matteus 18. Det är strax efter att Jesus har gett ordningen om kyrkotukt. Om din broder försyndar sig, så ska du tala med honom enskilt. Om han inte lyssnar, ta med 2 eller 3, eller 1 eller 2, så att allt ska avgöras efter 2 eller 3 vittnens utsago. Och lyssnar han inte, ska du tala det till församlingen. Om han inte lyssnar till församlingen ska han vara som en hedning och en publikan. Efter det säger Jesus det här samma. Att jag ger er himmelrikets nycklar. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Det här säger han åt församlingen. Han säger inte åt någon enskild apostel. Utan åt församlingen. Eller hans kyrka. Vi har alltså kallelsen att förkunna Guds härliga gärningar. Alla. Också att säga till människor att det står i Guds ord att vi har förlåtelse för våra synder. För var och en som bekänner sin synd, som är orolig i sitt samvete. Men vi har också den uppgiften att stänga igen. Att för den människa som förnekar Kristus, som inte vill bry sig om honom, så måste vi kunna säga och är skyldiga att säga att vi inte har, den personen inte har någon framtid. Inte har någon framtid med i Guds rike, inte i himlen, utan tvärtom har helvete att vänta. Det här är hårt, men det måste också sägas. Det handlar alltså om den dubbla utgången. Det finns två ställen dit vi kan komma när vårt liv är slut. Vi kan få vara med Jesus, men vi kan också tvingas vara borta från honom med djävulen. Det här är en allvarsam sak, som i en känd sång är uttryckt. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen har inte livet. Det här uppdraget att förkunna syndernas förlåtelse och också att binda i synd har på ett särskilt sätt getts åt den kallade tjänaren. Och det är ett särskilt ansvar förknippat med det också. Det handlar om att undervisa, att förkunna lag och evangelium på församlingens uppdrag. Här finns den tunga uppgiften att bestraffa synd. Och påminna alla om att vi är syndare som inte förtjänar något annat än dom och straff. Men här finns också den ljuvliga uppgiften att förkunna Guds nåd. Förkunna nåd och barmhärtighet som kommer oss till del genom frälsaren Jesus Kristus. Helt utan egen förtjänst. På ett särskilt sätt finns den här fullmakten i bikten, som är ett härligt medel för den anfäktade att få en personlig avlösning från synden, som binder och betungar. I nycklarnas ämbete finns också uppgiften att förmana och tillrättavisa. Eftersom vi alla är svaga och förgår oss på olika sätt, också fastän vi vill tillhöra Jesus. På samma sätt har församlingen också som uppgift att be för och förmana sin tjänare, för också han är svag och trampar snett ibland, hur han än försöker hålla sig till Guds ord. Nu under veckorna efter påsk får vi följa den uppståndne, hur han förmanar och leder sin jord. Nästa söndag har vi herdesöndagen, då vi har bilden av den gode herden, eller berättelsen, det är inte bara en bild utan det är en verklighet. Den gode herden som både varnar, som ingriper mot vargarna, skyddar mot vargarna och också leder sin jord med omsorg, med kärlek. Där finns med käppen som måste slå dem som angriper jorden, skydda dem. Och staven som varligt för sina får till rätta. Och så finns där det härliga löftet i samma ord. Att ingen som hör Herren till någonsin ska ryckas ur hans hand. Så ska vi se lite på den andra delen. Tvivel och tro. Thomas, som också kallas tvillingen. På grekiska fanns det i den äldre översättningen översatt Didymus. Han var en av Jesu tolv apostlar och nämns ofta tillsammans med Matteus. Bland annat i Johannes 11 står det om Thomas när Jesus och hans lärjungar har fått höra om Lazarus, att han hade dött. När Jesus dröjde för att gå till sin kära vän, trots att han hörde att han var sjuk. Så säger Thomas då till de andra lärjungarna, låt oss gå och dö med honom. Det låter lite uppgivet, pessimistiskt det här. Och det är väl lite samma pessimism som finns också i det här, att han säger att jag kan inte tro det där, jag var inte med, jag fick inte se honom. Låt oss gå och dö med honom, det går illa ändå. Eller kanske han är en realist, för han inser att den här vägen leder till döden. Av någon anledning var då Thomas inte med den första påskdagen. Det som vi hörde om i den första halvan av texten. Och han uttrycker nu sitt tvivel på att kamraterna verkligen har sett Jesus. Han vill själv se det, konkret uppleva Jesus med hans sår, för att han ska kunna tro det. Och så kommer Jesus och riktar sig särskilt till Thomas en vecka senare, 8 dagar efter den första påskdagen. Och nu ger Jesus honom möjlighet att verkligen sticka sitt finger i hans sår och sin hand i hans sida. Vi vet inte om Thomas verkligen gjorde det. Det står inte. Det står att han tillbad Herren. Han sa, min Herre och min Gud. Han trodde. Jesus förebrår honom inte för hans tvivel. Men han förkastar honom. Förlåt, Jesus förebrår Thomas för hans tvivel, men han förkastar honom inte. Han säger till honom, salig är den som tror utan att se. Visst är det mänskligt att tvivla, men ibland får vi också höra att det till och med är sunt och riktigt att tvivla. Tvivel upphöjs på något sätt till en modell för hur en kristen idag hanterar det bibliska budskapet. Vi som är äldre kommer ihåg debatten när förra ärkebiskopen John Wikström blev biskop i Borgå 1972. Och då skrev ett hedabrev, en bok som då gavs ut som hans hedabrev, Tro i kris. John Wikström gjorde där en radikal sak. Han tillät folk att börja tvivla på Guds ord. Han upphöjde tvivlet till någonting positivt. Han drog undan mattan för tilltron till Bibeln som auktoritet. Men Jesus säger, tvivla inte utan tro. Det är inte tecken på en sund och frimodig kristen tro att man tvivlar på Jesu uppståndelse. Nej, Jesus säger, därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser. Och när det gäller uppståndelsen så måste jag också nämna det som följde bara några få år efter den här väldiga debatten. Det var också en lika omstörtande debatt. När en doktorsdisputation ägde rum 1976, det var Carl Gustaf Sandelin som då disputerade för doktorsgraden. Och han blev intervjuad, det slogs upp i bland annat Huvudstadsbladet och också i kyrkpressen sen. Han menar den uppståndelse som Paulus talar om i första Korintsebrevets 15 kapitel, inte var någon kroppslig uppståndelse. Det var en andlig uppståndelse. Och Sandelin var tvungen att, för att få det här att gå ihop med evangelierna, säga att en stor del av berättelserna i evangelierna har en legendarisk karaktär. Alltså det är inte riktigt verkliga, utan man har spunnit ihop idéer och tankar och berättelser om dem som man sen har berättat vidare, och så har man hittat på en hel del. Och han sa till och med klara ord att en hel del av det som Lukas berättar måste vara uppdiktat. Det här påståendet, det kom sen att bli föremål för en del anmälningar om irrlära. Men John Wikström införde här en skickligt en ny princip som sen har blivit ett prejudikat. Han sa att Sandelin har uttalat sig som vetenskapsman. Han var doktor. Han var forskare. När han uttalar sig som vetenskapsman så spelar det ingen roll vad han säger om lärofrågor i den kristna tron. Då får han ifrågasätta. Då får han säga vad vetenskapen lär. Det är en annan sak om man uttalar sig som präst. Men nu hörde ju du till saken att Sandelin var präst. Och faktiskt följande år tror jag det var så kallades han också att predika i en påskgudstjänst. Det är ju en vansinnig personlighetsklyvning. Och det är en modell som verkligen ger uttryck för tvivel. Och det här vill jag nämna som ett farligt exempel på hur människor börjar kompromissa. Hur man börjar ifrågasätta Guds ord. Hur man tillåter tvivel att bli rumsrent. Vi hörde ju i första Korintsebrevet 15 när Paulus säger, jag meddelade ju er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Och så fortsätter Paulus med att räkna upp ytterligare vittnen. På den tiden så var det en viktig vittnesprincip. två eller tre vittnens utsago. Det nämns flera gånger i Bibeln. Och det märkliga här är att Paulus verkligen räknar upp två plus ett tredje vittne två omgångar. Så det blir faktiskt sex vittnen sammanlagt. Det blir en extra förstärkning på den här domstolsprincipen. Två eller tre vittnens utsago. Så fast är det. Verkligen fast. På den här tiden när Paulus skrev det så levde människorna som en hel del människor kvar. Som hade sett det här. Som kunde intyga att det var så. Det var inga fabler. Inga myter. Inga legender. Utan det här grundar sig på Jesus och apostlarnas, Jesu och apostlarnas bibel, Gamla testamentet. För där har nämligen profeterna förutsagt att det ska ske så här. Och när Jesus och apostlarna undervisar om att det har skett, så hänvisar man konsekvent till skrifterna. Säger att enligt skrifterna hade skett. Det har skett därför att profeterna sa så här. Därför kan vi tro på det. Och det att profeterna sa så, det grundar ju inte sig på att de hade hittat på det. Utan profeterna sa det därför att Gud hade tänkt ut det här. Han hade planerat det. När Jesus gick på vägen till Emmaus så då gick han igenom Mose, profeterna och skrifterna. De tre delarna av Gamla testamentet. Och så förklarade han för dem vad som i alla dessa Gamla testamentets delar var sagt om honom. Och Johannes understryker också i slutversen i texten. Men dessa har blivit uppskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Där får vi veta. Evangelierna har inte sammanställts för att återge legender eller fabler. Evangelierna utgör ett fast vittnesbörd och har skrivits för att vi ska tro. För att vi ska tro. Och vi ska genom tron ha liv i Jesu namn. Det där är syftet med skrifterna. Och det ger oss en fast grund för vårt hopp om evigt liv och salighet. Genom vår korsfäste och uppståndne frälsare. Det här är något helt annat än det som den moderna så kallade vetenskapen kommer med. Den leder oss i tvivel. Därför att den utgår från att vi inte kan veta om Gud finns. Har Gud verkligen sagt? Det här tvivlet har bara ett syfte. Och det kommer från djävulen. Att ta ifrån oss glädjen, friden, den tro som kommer, som kan ge oss evigt liv och salighet. Och frid och glädje också här på jorden. Djävulen har kommit för att slakta och förgöra. Idag ser vi hur tvivlet på Guds ord har fått förföra människor med allt grövre förvanskningar av skriften. Nu är det inte bara förnekelse av uppståndelsen som gäller. Nu är det också vanligt att man förnekar att Jesus överhuvudtaget har gjort någonting för vår frälsning. Det behövs inte. Eftersom man säger att Gud älskar alla och tar emot alla. Så säger ju den store profeten Jonas Gardell under sina turnéer i svenska kyrkans kyrkor. Sen har man också sökt efter skrifter som ska ge stöd för att det finns andra tankar om vår frälsare. Tankar som kommer från människan. Kunskap som går högre än Guds ord. Det kallas gnosticism, gnosis, kunskap. Och så bortförklarar man fundamentet för tron. Inför allt det här ska vi lyssna till vår Herre som säger: tvivla inte, utan tro. Ta emot det apostoliska vittnesbördet som står fast i en rätt vetenskaplig granskning. Gentemot dem som hävdar att vetenskapen har funnit det ena och det andra som visar att Jesus inte har uppstått, så får vi med frimodighet säga att en sådan vetenskap inte är sann utan vettbedrägeri. Sådana bedrägerier uppkom redan kort efter Jesu uppståndelse. Det kan vi också läsa om i Matteus evangeliets sista kapitel. Men låt oss göra som Thomas. Se på Jesus sårmärkta händer. Och tillbe honom. Och utropa som han. min Herre och min Gud. Salige du som trodde. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.